Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 208 för vecka 6 år 2017. David här som sig bör och även Frida. Hej Frida.
Hej.
Hej hej och Henrik.
Ja, god dag, god dag.
God dag. Ja. Jag känner likadant.
Ska vi tycka synd om dig? Eller vad handlar det där om?
Det är sån här... skitsam. Manlig förkylning heter det.
Man cold.
Man cold, tack. Ja. Det var så svårt att översätta det.
Men har ni haft en bra vecka i övrigt då, förutom att Henrik är förkyld?
Ja, alltså Henriks förkylning har inte påverkat min vecka jättemycket.
Nej, okej. Okay. Nej, inte min heller faktiskt. Det ska jag vilja erkänna.
Vad fan är det för fel på er? Ni är så jävla egoistiska.
Egocentriska på något sätt. Ja.
Ja.
Ja, jag är nöjd med livet.
Ja, men vad trevligt.
Ja. Jag hade ett lite trevligt, lite intressant möte. Jag åkte buss hem och så bytte då i Alingsås för att ta sista biten hem. Så jag lyssnar ju på någon podcast och sitter och pillar på telefonen som vanligt. Och så hör man hur någons kort inte går igenom eller inte har till med betalningen. Någonting, så blip, blip. Och så någon som pratar med busschauffören lite. Man förstår att personen inte är helt nykter. Jag vet inte riktigt vad det är som får den typen av personer att dras till mig som tycker att men Henrik, där han ser ut som en trevlig snubbe att prata med. Det fanns andra människor på bussen men personen kommer att sätta sig bredvid mig men liksom andra sidan gången men som bara rad som mig. Man säger. Ja. Det kan du använda den som en vanlig telefon. Refererar till min mobiltelefon och så satt och spelade någonting på. Så, jo, typ ringa med och sånt där. Jo, det kan jag. Så skulle du kunna skicka sms till min polare? Ja, det kan väl. Så tog han fram sin telefon och lämnade över den till mig. Så jag började leta upp den här personens telefon. Jag tänkte, kan jag bara säga till att jag är på väg hem? Så, kan man liksom göra så? Sen så, nej. Så, kan du skicka med min telefon? Ja. Först, jag tänkte att jag trodde att du liksom inte hade pengar på kortet så att du bad mig skicka åt dig. Men visst, det är fine. Liksom, förstod inte riktigt. Sen såg jag när jag liksom letat upp den personen jag ville skicka till. Och så sa jag att det fanns ett påbörjat sms där. Och det var bara gibberish. Det var bara bokstäver. Han kunde inte riktigt skriva. Han ville bara att jag skulle skriva smset. Då.
Ja.
Men ändå konstigt att fråga ifall din telefon funkar som en telefon. För det är ju helt irrelevant i så fall.
Ja, men det var bara liksom en inledning för att komma in så. Sen så började jag ofta jag blev så här, man har jobbat en hel dag så bara, jag vill bara liksom vara i fred en liten stund. Det skulle verkligen tjata. Han var inte otrevlig på något sätt utan han var väldigt trevlig och sådär, så, men han började tjata lite och så. Ja, jag plockade ur mina hörlurar och liksom satt och tjatade lite. Kallar mig Thomas den helige.
Okej, blygsamt.
Precis, ja, lite sådär. Ja, jag träffade Gud en gång. Herregud. låg där i fosterställning vid en gravsten och tänkte att det var säkert mitt namn som stod på den här gravstenen. Och så hörde jag fotsteg på grusgången bakom mig och då kom han där och sa, du ska inte oroa dig, du kommer in i himlen. Och så gjorde han mig pytteliten, så här liten, och så ställde han mig ovanpå en gravsten. Så sa han. Och jag, sen har jag slutat med alla insomningstabletter och allting. Jag sover som en bebis, vet du.
Bara 4 flaskor vodka först.
Typ, ja, lite, säkert lite andra droger och sånt där också. Stankspritblom. Det var ett trevligt samtal, men man känner lite, bara, men herregud, varför ska de alltid komma och prata med mig? Jag är känslig för det med det andliga, vet du. Jo, för han berättade att man bodde i ett hus som man delade med någon. Så de har blivit kickad från sitt tidigare boende och sånt där. Och de blivit utschasade därifrån. Så ja, men du fick köpt hus eller liksom då frågade han. Nej, det är en kvinna vi känner som, hon är rädd för spöken, vet du. Jaha, ja. Jag är lite känslig för de här grejerna själv. Bodde i ett hus här borta. Och kom, det är precis bredvid en gammal galgbacke. Och då kom någon som marscherade som tåg med andar liksom genom huset. Det är för att de har ju dött för snabbt, det är ju därför de kommer. Det är därför de stannar kvar, vet du. Det har tagits för plötsligt. Ja, sen så kommer han in på det med Gud igen. Liksom, så att han hade träffat Gud. Alltså det var väl knappt sammanhängande. Det var liksom, drog samma sak 2 gånger där. Men...
Undrar om alla hans övernaturliga upplevelser sker liksom efter att han har intagit lite olika substanser.
Jag närmade mig inte det ämnet, om man säger
som
så.
Av en slump.
Men det är lite intressant att om man liksom inte, om man lyssnar, om man sitter och säger och så visar att man aktivt lyssnar och tar del av vad personen säger, så är det faktiskt ganska intressant att lyssna på de här. Att man måste inte gå i clinch med folk och säga, men tror du verkligen det där kan du väl inte tro på eller så.
Nej, exakt.
Utan att liksom lyssna på upplevelserna och delta i vad de berättar. Så kan man faktiskt ha liksom ett riktigt intressant samtal ändå. Sen kommer du liksom till frågan, är du religiös, och frågar mig så här, nej. Tror du på någonting? Jag säger, ja, någonting tror jag väl på liksom, men inte någonting övernaturligt, inte någon gud eller så. Liksom och liksom sådär. Det var inte heller någon slags försök till frälsning där, om man säger så, utan det var ett intressant, trevligt samtal faktiskt. Så ibland så kanske man bara ska, om man säger, bita ihop något, även om man känner spritstanken halvvägs genom bussen på väg och man egentligen känner bara, men lämna mig i fred, så kan man faktiskt få ett riktigt trevligt samtal hela med 20 minuter när det tog åka. Nej, det tog inte en kvart. Men ja, det är faktiskt trevligt, men sucken som man drar inom sig, jag är känslig för det här med andliga, vet du.
Han var verkligen rätt person.
Ja, det är verkligen rätt person att prata med här.
Jag hade ju lite motsatt upplevelse i veckan.
Okej. Okay.
Det var du som var den fulla jobbigen på bussen.
Ja, precis. Nästan, det kanske uppfattades så.
Jag träffade en underlig snubbe som inte var religiös alls.
Jag var ute... I onsdags, jag går ut varje lunch i princip och käkar. Och då var det så att min fru var inne i stan, så vi var ute och käkade tillsammans. Och sen när jag var på väg tillbaka till jobbet så stannas vi av 2 herrar i tidig 20-årsålder. Och jag ser ju direkt då att de har namnbrickor på sig.
Ja.
Så att, och då klickar det ju liksom igång i huvudet på en gång när man ser att det är mormoner man träffar på. Och speciellt när de stannar en och vill ha ens uppmärksamhet.
Gud vad glad du måste bli.
Jag sken inombords.
Ja.
Och så de 2, alltså det var ju alltså en liten gata, sån här sidgata bara här i Sundsvall, där de var ju på väg någonstans, men de tog sin chans att stanna några på gatan och missionera lite. Så det var en av killarna som pratade bara. De pratar väldigt bra svenska. Man hör med amerikansk brytning då, de är ju från Utah allihopa i princip, mormonerna. Och han så stannar mig bara och säger, hej, vi är mormonska missionärer, så vet ni någonting om mormonismen? Och redan här vet man ju då att hans, alltså i 99,995% av fallen så säger ju alla nej. Jag vet inte så mycket om det. Men jag sa däremot, jo då.
Ja, givetvis.
Ja, ja. Och då blev det så här liksom, lite den här känslan som man skulle kunna få när någon säger till typ Jehovas, jo men kom in.
Ja, precis. Att de blev så här, chocken i blicken.
Ja,
vad sa han nu?
Ja, och det blev så här, jaha. vad vet du om oss då? Så här, så här. Ja, så jag vet ju att mormonismen grundades av den dömde bedragaren Joseph Smith under tidigt 1800-tal och att han påstod sig hitta guldtavlor med nya direktiv från Gud samt att han vid översättningen av de här guldtavlorna då använde 1600-tals engelska. Och jag kan säga att redan här så hade jag ju förväntat mig att den här konversationen lite skulle vara slut. Jag ångrade mig mitt in i meningen att jag var så konfronterad, för jag tänkte att det här vill man ju ändå dra ut lite på.
Och din fru stod och ångrade att hon gifte sig med det där brevet.
Ja, att hon överhuvudtaget hade åkt in på lunch.
Ja, precis.
Och så han säger att ja, men vet du vad vi tror och så här då? Sa ju han då. Ja, så jag ungefär lite så här att Jesus reste över till Nordamerika bland annat. Och han blev så här att ja, okej, oj, 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 du verkar ju ganska kunnig, sa han då. Är ni troende? Så är det bara att vi, nej, absolut inte. Det är alldeles för kunnig för. Och sen blev det så här. Såklart. Sen bara, oj, okej, oj, men tack då. Tack då. Sen var de vidare då.
Stackars jävlar, de har liksom åkt över, bor i fucking Sundsvall, försöker lära sig svenska, försöker missionera. Alltså det kan inte vara så jävla lätt att åka till Sverige och missionera.
Nej.
Det kan inte vara så hög grad av omvändelse direkt.
Det är ett otacksamt land att missionera i, det tror jag ju.
Verkligen, och att de ska stöta på just dig också, mer otacksamt kan det liksom inte bli.
Men jag kände, jag hade ju såklart, jag visste inte riktigt, jag tog det här, jag tyckte det var som... Allt det här andra med till exempel, jag hade ju lika bra kunnat sagt det här med att de tror att man ärver en galax vid sin död om man har varit en god mormon, och att man tror på magiska underkläder och såna här grejer också, allt sånt där bizarrt skit som de tror på. Men det hade ju kommit upp kanske senare om de inte hade gått därifrån. Men jag tänker inte jaga efter dem heller med såna grejer.
Hur såg de ut när de gick därifrån? Så att de ledsna ut eller förvirrade eller var de...
Nej,
liksom
det,
bara...
det var mest en sån här, alltså, nästan lite så här ursäktande, så här, att okej, okay, ja men tack då. Ja. Så här,
nu, fan.
Vi ska gå vidare. Så att de insåg, ja, de insåg väl att det, vi har inte så mycket att hämta där kanske. Sen har jag också snappat upp lite snabbt bara en video som cirkulerar i skeptiska och ateistiska framförallt forum, för att Ricky Gervais har varit med i med Stephen Colbert.
Mm-hmm. Nyligen eller?
Ja, och okay. Så det är ett klipp därifrån som cirkulerar. De diskuterar ateism helt enkelt med i The Late Show då. Som Stephen Colbert har tagit över efter David Letterman, så att det här är ju inte satirshowen som han hade innan, utan det här är ju late show program som vilket som helst egentligen. Och Gervais är ju bra på att han är ju liksom bra på att framföra ateistiska poänger, och de som har hört de här debatterna och lyssnat mycket på, alltså de här Sam Harris och Hitchens och alla de här, de har ju hört de här svaren och frågorna och allt det här tidigare. Men det kan vara väldigt bra, tror jag, för folk överlag att höra, att få sådana här svar i nationell amerikansk tv. Däremot så använder Ricky Gervais ett påstående, som ett argument som jag vet inte om jag har pratat om det i podden tidigare. Jag har skrivit om det här och det är bara, det är en liten sån här hang-up som jag har bara, med att han säger då till Colbert då, som är troende, för han har ju varit så här söndagsskollärare och grejer, att det finns ungefär alltså 3000 dokumenterade gudar, jag avfärdar bara en gud mer än dig, du avfärdar ju 2999 utav de här och jag avfärdar 3000. Och det är ett icke-argument egentligen, för att grejen är den att skillnaden, för att folk vill då få det till, ja, det här, och anledningen till att jag tycker att det här är viktigt att ta upp är att jag såg nämligen precis det här framföras av en väldigt, som jag uppfattar, väldigt insatt ateist på ett ateistiskt forum på Facebook, att alla är ateister eftersom alla har, alltså alla avfärdar i princip alla gudar, en gud hit eller dit spelar ingen roll, så man kan nästan säga alla ateister. Men skillnaden mellan att tro och att inte tro är ju inte, alltså, en gud.
Nej, den är ju absolut, den skillnaden.
Och den är ju enorm. Alltså, att ha det mindset som krävs för att vara troende, det är inte så enkelt som att säga att jag tar det bara en gud till.
Nej, men jag, samtidigt så jag håller med dig, men jag fattar ändå vad syftet med det argumentet är. Det är ju ändå att så här, du tycker att den här konstiga elefantguden, den tycker ju du är rent trams.
Mm.
Alltså, det är ju ändå på något sätt att visa att det handlar inte om ska jag tro på Gud eller ska jag inte tro på Gud. Det finns ju ett jävla bibliotek av gudar att välja mellan.
Mm. Ja, och det argumentet i sig är ju hållbart. Mm. Alltså att framföra det på det sättet, att de argument som du skulle framföra gentemot exempelvis hinduismens gudar funkar också mot din gud.
Mm.
Den typen av resonemang fungerar. Men man kommer ingenstans rent argumentationsmässigt eller intellektuellt med att säga att jag tar det bara en gud till. För det steget är enormt stort. Så att det, man, så att säga, jag vet inte exakt, för det är lite oklart ändå om det är just den parallellen man vill dra där och säga att, att det funkar så, utan vad man egentligen säger är att ja, men det finns ju så jättemånga gudar, du tror ju inte på dem där. Nej, men man kan lika gärna säga då att nej, men jag tror ju på den enda guden som är sann.
Mm-hmm.
Och det kan ju alla säga. Men,
ja, absolut.
Men jag hävdar att tron på en gud eller fem gudar är betydligt, det steget är nästan obefintligt mellan 1 och 5. Men det är inte obefintligt mellan 1 och 0. Där är det ett betydligt större steg. Och det här också då, kan man koppla an då till det här som ateister ofta i diskussioner får tampas med, att ateism skulle vara riktat mot en specifik gud. För ateismen är ju inte riktad mot en gud eller en specifik tro, utan det är ju avfärdandet av hela den tankemodellen.
Alltså man säger,
så att man är ju inte, att jag är inte ateist i relation till kristendom specifikt, att jag tror inte på den kristna guden.
Nej, det kallas att inte vara kristen.
Något annat.
Ja, precis. Ja, precis. Tillhör någon annan religion möjligtvis.
Ja, men det är ju det argumentet annars som brukar framhävas. Alltså att man tror att man hatar den kristna guden, eller att man är ateist gentemot den religion som man själv, som den man debatterar emot, har. Men ateist
hatar eller är rädd för, och det är ju också jätteintressant. Ja, man hatar eller är rädd någonting som man inte tror finns.
Ja. Men det den grejen hade jag, den jag motsätter mig lite så, för att den blir lite konstig, men annars så tycker jag att det är jättebra att det syns i nationell TV, speciellt i USA faktiskt.
Ja.
Men jag vet att vi har diskuterat det här, att du tagit upp den här frågan tidigare, och jag vet att jag gillade det här argumentet väldigt mycket innan du kom med de här argumenten. Nu håller jag verkligen med dig. Det går inte riktigt att säga så. Det devalverar ju hela begreppet ateism också på något sätt.
Ja, och sen är det är inte ett argument som kommer övertyga någon. Det man säger inte att det finns ju 3000 andra. Ja,
nej, men det är lite snitsigt. Alltså jag fattar ändå att man lockas av det. Retoriskt så är det ju ganska härligt, men rent krasst så det hjälper väl ingen.
Nej.
Så är det ju.
Jag vågar nog gissa mig till att inte ha konverterat en enda person till ateismen. Eller avprogrammerat någon från tro, ska man väl säga snarare.
Nej, sen så kanske inte det är alltid syftet, utan syftet kanske bara är att förklara sig själv, men det förklarar ju inte speciellt mycket heller, utan det förvirrar ju mer i så fall.
Ja, det grumlar syften och sånt lite, känner jag.
Men det är skönt att kunna säga.
Ja.
Det är, men för någonstans så är det ändå en sak som kan få andra att tänka till. När man är uppvuxen i en kristen tradition, en kristen miljö, och så ser man ju de som är ateister som att de inte är troende av den kristna guden. Och så säger, om man möts av någonting sånt, så kanske man i alla fall kan tänka, just det, det finns ju faktiskt andra som tror andra saker också.
Precis.
Och då kan man, så det kan finnas
i så fall längre. Är det bättre att säga att det finns 21 världsreligioner med över 500 000 anhängare.
Ja, precis. Då är det
jag tror inte på någon av dem.
Men det är inte... Det är inte lika punchigt som Frida säger.
Nej, det finns
en lockelse i att dra sådana här. Och jag vet att det är ganska lätt att falla in i de där one-liners-grejerna. Lite punchig, avfärdande kommentar som kanske snarare får slut på diskussionen just då, för att det är lite snofsigt.
Ja.
Mm. Mer än att det ger något, en långverkande effekt.
Ja, precis.
Ja, eller att det håller hela vägen ut, att det verkligen tål granskning.
Nej, men det behöver du inte göra, för det är ju bara någonting man slänger ur sig. Så.
Ja, absolut.
Ja. Ja.
Jag gick tillbaka. Jag har en grupp på Facebook. Vi gjorde massa photoshoppar av GB, glasskubben, eller den här clownen, i massa historiska situationer som vi kallar för GB-konspirationen.
Ja, det har jag sett faktiskt.
The GB Conspiracy. Mm. Och just då, det var en liten kul grej som kom till av en anledning. Vi ville se hur snabbt saker kunde spridas på nätet. Och sen har det, liksom, det har vuxit ganska mycket, så det finns det fler som gör de här bilderna och det liksom dyker upp. Mm. Men att kalla det för en konspiration, det var lite ett skämt för att få in den här GB, glassbolaget, ligger bakom stora världshändelser. Liksom. Mm. Bara löjligt. Jag hittade, det är inga nyheter överhuvudtaget, bara blev påminn om att det finns människor som verkligen inte förstår. Ett inlägg från 19 december 2011 i den här gruppen. Man skriver, conspiracy is a bullshit word used by the cabal to hide the truth. And here is the biggest truth ever. Forget 9/11 and all the other bullshit theories. Mm. This is the only thing you need to know. Since the Egyptians were here, the cure to cancer has been known. It is still today as it has always been. It is so simple it can be cured from anything, from 3 weeks. All you have to do is test your pH, and if you have cancer it will be acidic. All you have to do is lower your pH level until it's alkaline.
Man blir så matt.
Ja,
det är en vanlig myt som sprids ganska aktivt, mycket inom hälsokostsfären och sådär,
med att
man ska äta alkoholiskt.
Basiskt.
Inledningen, att konspiration är ett skitord som används av kabalen för att dölja sanningen. Mm. Och så kommer in till det här.
Det säger ju en konspirationsteori.
Ja, eller hur? Väldigt
underligt. Det är ju ganska nedvärderande mot alla som har cancer också. Alltså det är inte bara att pissa på sjukvården, det är ju verkligen också att det är så här, det här är så enkelt. Ja, och ändå så dör folk cancer hela tiden och de har inte testat det här då, som är så enkelt.
Men är inte det alternativarnas paradgren att pissa på cancerpatienter?
Jo, det är fan sant.
Det är ju verkligen, alltså allting, de hittar verkligen de här mest sårbara och bara liksom hela pissartilleriet och bara på med allting på en gång. Nej, det är ert fel. Ni tänker fel, ni äter fel, ni alltså allting
känner fel. Ja, det är väldigt mycket. Ja.
Just det, det är egentligen jättelätt.
Ja, visst, men så är det ju alltid.
All forskning som har lagts på det tittar bara på fel håll. De kan inte se sanningen för den är för enkel. Det är någonting som alla kan göra hemma.
Ja. Och forskare då, cancerforskare som själva dör i cancer, de gör ju det bara för att dölja den här konspirationen.
Ja, det är ändå,
det finns ju inga konspirationer, det är bara...
Det är bara bullshit, ja. Ja, ska
låter
vi...
allting.
Ja, visst, absolut. Ska vi slänga oss vidare kanske in i nyhetsronden?
Ja, jag tycker absolut. Det. Fan, det är dags.
Och vi ska börja i Australien. Där fick en kommission uppdraget att undersöka övergreppen inom den katolska kyrkan i just Australien. Och detta arbete påbörjades 2013. Nu har man släppt siffrorna och mellan 1980 och 2015 så har 4444 personer rapporterat att de har utsatt för sexuella övergrepp av katolska präster inom kyrkan. Det innefattar över 1000 olika katolska institutioner. Snittåldern för tjejer var 10,5 år och 11,5 år för killar. Och den här rapporten klargör att hela 7% av de katolska prästerna i Australien har anklagats för sexuella övergrepp under den här perioden. Och det är alltså inte en jättelång period heller.
Men alltså...
Så att man kan ju fråga sig, hur länge ska den här organisationen tillåtas fortsätta att förgripa sig på barn? Och varför i helvete görs ingenting? Det är helt otroligt.
Det religiösa frikortet.
Ja, men det här är ju alltså, det är ju organiserad pedofili det handlar om. Mm. Och man förfäras med all rätt när man hittar, när det kommer någon nyhet att man hittat 5 poliser som har samarbetat i Sverige för att sprida, som delat barnporr med varandra och såna här grejer. Och bara det är upprörande såklart. Men här hittar man alltså 7% av de aktiva.
Det är så sjukt.
I ett så stort land som Australien, där en fjärdedel är katoliker och ingenting görs. Inte ett skit alltså görs.
Jag fattar. Ja, det är ju lätt att säga för oss och liksom kasta skit på katolska kyrkan, men man kan ju tycka att medlemmarna borde ju kasta ännu mer skit. Ja. Alltså, vad fan? De blir ju faktiskt delaktiga i det här.
Alltså, så länge man fortsätter att ge sina pengar till den här organisationen så är man fan med medskyldig.
Och liksom fortsätter att lämna in sina barn dit. Alltså,
man kan inte hävda okunskap i det här längre. Det finns liksom inget försvar. Så att, det är helt fruktansvärt.
Och just sen säger jag ju givetvis inte att det är föräldrarnas liksom ansvar. Det är ju de här pedofilernas ansvar, självklart, vad de gör. Men fortfarande så är det, vad fan, man borde ju ta någon typ av ställning mot det här.
Ja, alltså, grejen är den att för övergreppens skull, där är det definitivt förgriparnas skyldighet och deras ansvar till 100%.
Ja, precis.
Men föräldrar och andra knutna till den här organisationen har ju också ett ansvar för sitt agerande, hur man hanterar den här informationen. Och fick man veta att men inom den här scoutrörelsen som man skickar sina barn till varje dag, så är 7% av ledarna dokumenterade pedofiler.
Nej.
Inte fan skulle man skicka dit sina barn någon mer. Inte skulle man fortsätta ge dem 10% av sin lön.
Nej, och att det finns liksom en hel organisation bakom som försöker att tysta ner och smussla med allt det här. Och att det är liksom, allting görs för att det inte ska komma fram och för att det inte ska åtgärdas.
Ja, det är obegripligt faktiskt. Men och, det kommer komma mer sånt här. Var så säker.
Till lite mer lättsam nyhet då.
Ja.
Nyheter 24.
Ja.
Jag vet. Den skriver lite breaking forskningar som tidigare publicerats i USA Today. Det verkar som att om du har blivit nobbad på krogen eller som de skriver då i den här tidningen, inte fått ligga och har en sprucken skärm på mobilen, så kan det hänga samman. Det visar sig nämligen att singlar tycker att det är oattraktivt med spruckna skärmar.
Okej.
Jaha, det är match.com som ligger bakom studien. Ja, men då tar jag det på lite större allvar.
Ja. Det är svårt att se att det är någon som har varit supersugen på någon och sen sätter en sprucken skärm och bara nope.
Ja, precis.
Deal breaker. Det är gammal mobil och folk som har klickljud aktiverat på mobilen så att det hörs när man interagerar med den. Tydligen väldigt avtändande.
Ja, det kan vi slå honom.
Men det galna är att det här sprids som nyheter.
Ja, jo, det är väl så.
Men okay, jag ska, nyheter, det är att ta väldigt starka ord i munnen när det handlar om nyheter 24. Jag
gillar ändå att de har en avdelning som heter forskning. Är det sådana här typer av grejer man hittar där? Alltså?
Jo, men det har ju typ...
Ja, men det är ju en studie på 5000 personer som har fått svara på frågor. Jag menar, det är ju...
Gjord av Match.com. Ja. Är de kända för sina stora forskningsprojekt, eller?
Nej, men var skulle du annars... Ja, i och för sig. Samliv. Kategorin kanske passar bättre.
Ja. Ja, färsk brottsstatistik som DN tagit fram visar att flyktingar står för mindre än 1% av de brott där polisen gör ingripande. Nyanländas brottslighet känns som ett ganska litet problem kontra annan brottslighet, således, med den siffran i åtanke.
Carl-Henrik Jaktlund skriver i tidningen Dagen att han ska sluta kolla på fotbolls-VM när det kommer till Qatar år 2022. Och det finns mycket att säga om valet av plats. Det har varit väldigt kritiserat. Men det Carl-Henrik Jaktlund stör sig mest på då, det är den enorma summa pengar som läggs på VM:et. Och jag kan hålla med om att 1777 miljarder kronor är väldigt mycket. Det är det ju. Men varför han anser att just de här pengarna ska gå till syriska flyktingar, det förstår jag faktiskt inte riktigt. För då kan han väl lika gärna föreslå att till exempel kyrkan ska sälja av sina tillgångar och skänka alla dessa pengar till flyktingar. Till skillnad från fotbolls-VM så påstår ju de sig faktiskt ha någon slags moral high ground.
Men jag tycker det är fascinerande just hur folk pratar om pengar på det här sättet, som att de försvinner. Det är som att de här 1777 miljarder som spelar så här, de går upp, de försvinner. Det är inte så att man betalar människor för att utföra arbete som sen kan, som får en lön, som kan köpa andra produkter. Det kommer in människor på grund av det här som kan spendera. Det är ett kretslopp.
Ja, men
pengarna försvinner inte här. Nej. Ja, det är jättemycket pengar som läggs på det här. Men de försvinner inte. De Nej. Går till lön, till människor och annat som kan spendera dem, som kan föda sina familjer och annat.
Mm.
Ja, muslimska människor.
Ja, det är så.
Det är ju någonting helt annat. Det verkar
som att det spelar in.
Jag tror faktiskt att det är det som spelar in. För att innan så säger han att när VM kommer till Ryssland, då tänker han minsann kolla.
Mm-hmm.
Ja, oj, jag menar om man ska ha någon slags...
Det säger vi ganska mycket.
Ja, precis. Men sen när det kommer till Qatar, då är de hemska människor som inte vill hjälpa några flyktingar, som är världens värsta människor. Jag vet inte, det kanske de är, men jag tycker bara att hela logiken haltar väldigt mycket. Det känns som att det ligger något annat bakom här. Att han har lite andra anledningar.
Var sa du att du läste det här, tyckte du?
Vad menar du?
Nej, att det finns en annan motivation bakom kan ha att göra med var det är publicerat också.
Ja, i dag, ja, absolut. Men man kan gå in och läsa den här... den här krönikan om man vill bilda sin egen uppfattning.
Ja, det bör man göra. Sist men inte minst då, när tidningen El Nacional i Dominikanska republiken nyligen körde en story om Trump, så hade man i tidningen naturligtvis också med en bild på Trump. Eller? Nej, inte riktigt. Bilden var nämligen på Alec Baldwin när han spelar Trump i Saturday Night Live.
Ganska lik.
Ja. Men ska vi gissa i alla fall att det här är någonting som gjorde Trump lite smått irriterad. Tidningen har enligt CNN bett om ursäkt.
Till Alec Baldwin.
Ja, precis.
Ja, precis.
Han tog det nog som en komplimang, skulle jag tro.
Jo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går in i diskussionsronden och Henrik, du ska börja prata om Henrik Schyffert.
Jag går tillbaka till lite det som du pratade om innan här med brottsstatistik och sånt där, delvis. För det är ju, Schyffert var ju med i Skavlan och pratade.
Ja.
Och då sa han saker som har retat
missat.
En del människor.
Okej.
Okay. Mm. Ja, han retade upp lite människor där. Ja. Många av dem verkar hänga på höger om åsiktskorridoren, i varje fall om man ska tro på tidningen Motpol, eller bloggen Motpol, som med egna ord säger, står höger om åsiktskorridoren.
Mm.
Okej.
Okay. Den här dök upp i mitt Google-flöde för att jag hade klickat på några artiklar om Schyffert efter det här. Bland annat skrev Birro någonting om det Henrik hade sagt.
Mm.
Men så kommer det här då, som Google säger, du har visat intresse för Henrik Schyffert, och så klickar man på någonting så är det motpol.nu, och det här är någonting som vi borde lägga in en sån här nofollow tag till den här länken, för jag vill inte att de ska få för mycket klick. Jag läser så här. Henrik Schyffert, känd för att han var den enda i Killinggänget som inte var rolig, satt nyligen i det mediokra programmet Skavlan och uttalade sig varför de så kallade SD-gubbar har fel. Henrik menar, till skillnad från dessa, att vi aldrig haft det bättre. Och sedan har vi Peter Springare, polis i Örebro, som nyligen uttalat sig om sin arbetssituation och hur nästan alla misstänkta han stöter på är icke-svenskar. Dessa två händelser säger en del om Sverige idag.
Mm. Ja, eller?
Ja, nej. Och det säger, ja, den ingressen säger ganska mycket om...
Ingressen säger ganska mycket om Robert Rönngren här, som skriver den här.
Ja, bara
men det fortsätter
det
nästan ännu bättre.
Icke-svenskar. Ja,
ja det också. Men det här första, alltså det inledande stycket här, är fascinerande. Mm. Det kanske stämmer att Henrik Schyffert aldrig haft det bättre än nu. Sannolikt tjänar Henrik Schyffert mycket pengar. Antagligen väldigt mycket pengar. tillåter mig själv att spekulera så kan jag tänka mig att hans månadsinkomst är runt 4 eller 5 dubbla det en vanlig arbetare tjänar.
Jag skulle kan man göra så bara? Man kan bara sitta och hitta på vad folk har hitta inkomst,
på. Och så kan man säga, jag skulle också kunna tänka mig att Henriks bostad är värd väldigt mycket pengar och ligger i ett välbärgat område i Stockholm. Det är egentligen ointressant för om Henrik Schyfferts argument är korrekt eller inte. Men det är något vi kan ha i bakhuvudet.
Jag säger det här, men varför ska vi ha det i bakhuvudet om det inte har någon påverkan på hans argument?
Ja, och framförallt då med tanke på att det här är någonting som han säger själv att han just har hittat på.
Precis.
Det här som jag just hittade
på. Alltså
de här
grejerna som jag nyss hittade på. Ja. Hur sjukt är inte
de? Ha dem i bakhuvudet. Så det skriker om det. Det är något vi kan ha i bakhuvudet när vi tänker på vad Schyffert säger. Och varför? Henrik Schyffert lever i en värld som inte delas av många andra svenskar. Han ingår i en ny form av över- och medelklass som utgörs av en viss kategori människor i storstäderna. På grund av deras ekonomiska välstånd har denna klass kunnat mer eller mindre isolera sig från resten av Sverige. Mm. Den här klassen karaktäriseras av innehavande av åsikter som enligt all form av rimlig definition ligger på vänsterkanten. Främst när det gäller sociala frågor. Det handlar om ett vurmande för det som hos den moderna vänstern har ersatt arbetsklassen. Sexuella minoriteter, icke-europeer och kvinnor. Dessa grupper inordnas, som säkert alla motpolsläsare vet, i en hierarki där alla förtrycks av främst vita män i olika utsträckning. Mm. Det finns ett stort teoribygge kring detta som produceras av landets universitet och tidningsredaktioner. Det har hittills ansett fint att inneha dessa åsikter och använda de begrepp som arbetats fram. Henrik Schyffert är präglad av detta. Och han känner antagligen sedan många år inte till något annat. Han möter sannolikt inte människor med andra åsikter som kan argumentera för dessa på ett sakligt sätt då han inte umgås i sådana kretsar.
Fast jag har aldrig varit med om att någon har argumenterat för några andra åsikter på ett sakligt sätt. Det brukar ju mer vara så här, ja, hoppas du blir gruppvåldtagen av invällare så att du fattar hur fel du har. Subba. Alltså mer så brukar det ju vara. Det är ju inte jättesakligt kanske.
Nej, men det har ju inte med någonting att göra, som man själv säger. Det har ju ingenting att göra med om argumenten är korrekta eller inte.
Nej.
Att sen Schyffert vilar sig på statistik och sånt där annat trams, det spelar ju ingen roll.
Mm. Nej.
Sånt kan man inte lyssna på, utan man ska ju lyssna på vad högerkanten känner.
Mm. Mm.
Ja. För så fortsätter så här. Henrik hävdar att SD-gubbarna är de som är som de är för att de är rädda. Det är ett klassiskt knep från vänsterns sida att stämpla sina motståndare som irrationella, psykiskt sjuka eller korkade. Nej.
Okay.
Det är det inte.
Han skriver ju det här.
Han skriver det, men det är snarare tvärtom. För det första är det inte ett klassiskt knep.
Nej.
Det är påstående som man faktiskt kan verifiera på något sätt. Det handlar om en rädsla, sen vad rädslan det handlar om. Och det är att säga att någon är rädd är inte heller att klassa dem som irrationell, psykisk sjuk eller korkad. Det är att säga att de är rädd. För de är rädda.
Ja, och det är väl en ganska logisk följd av att ifall man inte har siffror och stötta sin argumentation på, utan det blir mer de här känslorna, då är det väl ganska logiskt att tänka att den personen kanske är rädd för någonting.
Mm. Ja, precis. Och det här, jag vill inte kalla det för artikel, det här blogginlägget bekräftar ju ganska mycket det. Om man läser fortsättningen här så är det liksom bara en uppradning utav saker som den här skribenten påstår har blivit sämre och vara sämre.
Mm. Mm. Och alltså hela det är en väldigt konstig parallell det här.
Mm.
När man drar en, alltså att vara rädd är ju varken, alltså befinner man sig i ett flygplan där det börjar ryka i kabinen så blir man rädd. Och det är inte irrationellt, man är inte psykiskt sjuk och man är fan inte korkad om man blir rädd heller när det inträffar. Nej. Så att säga att man, men rädsla är ju någonting som är så otroligt djupt rotat i oss som människor. Vi är, och det är ju så är det med de allra flesta djur. Mm. Alltså just hela den här mekanismen med att, vad var det där som lät? Har jag låst dörren? Är plattan på? Alltså, och det är sånt som håller oss vid liv. Så att den här rädslan hela tiden finns. För att vi sitter och tänker att ja, jag har det ganska bra idag. Men hur kommer det se ut imorgon? Mm. Och ja, man ser framför sig att saker och ting förändras. Det kommer andra program på tv. Det var bättre förr. Det kommer in andra människor, upplever man, som har en annan kultur, upplever man. Och det var bättre förr, för att jag hade det ganska bra förr. Det kommer det kanske bli sämre. De är rädda för att det ska bli sämre. Och alla de här grejerna, kommer jag ha mitt jobb kvar om det kommer in andra som är villiga att jobba för halva summan och såna här saker. Man är rädd för saker och man skyddar sig och tar de steg man behöver ta för att skydda sig om man upplever ett hot. Och uppenbarligen allt det här, hela den här krönikan här genomsyras av en hotbild. Och en hotbild är alltid i 100% av fallen knuten till en rädsla. För annars är det ju ingen hotbild.
Nej, precis.
Så att säga att oj, precis som att vi skulle vara så rädda. Här ser ni vad farligt allt kommer bli och alla kommer dö.
Ja, precis. Ja. Hur det, fan kan du säga att jag är rädd?
Det är ju liksom, han avslutar ju med att, att samhället kommer slitas isär och ur det kaoset som uppstår vid denna sönderslitning så kan något nytt uppstå. Så han målar alltså upp en bild av att samhället kommer slitas isär i kaos och hävdar samtidigt i samma krönika att han inte är rädd.
Nej, och hela den här han gör någon slags uppräkning här också av vad som är sämre i samhället. Och det är också så här, det är så jäkla subjektivt.
Och det är ogrundat också, precis, det är subjektivt och det är ogrundat. Det finns liksom ingen referens till någonting av värde.
Nej, för den statistik,
det är så här, sjukvården blir successivt sämre och konstanta larmrapporter kommer därifrån. Polisen klarar inte av att hantera all den brottslighet som invandringen fört med sig. Att det är kris inom polisen, det kan nog många hålla med om. Men det verkar ju ha med organisation att göra. Alltså det är det alla poliser har klagat på i alla fall. Att de är väldigt missnöjda med sin chef, att de är väldigt missnöjda med sina villkor och så vidare.
Ja, hur arbetstiden fördelas och allt det här.
Ja, precis. Ja.
Jag såg en bild som fick mig att skämmas lite. Eller jag skäms ganska ofta. Det har inte med saken att göra. På Instagram så var en polis som hade lagt ut en bild på en väktare och en polis. Och så jämförde då, den ena har 2 års, 3 års utbildning, jag minns inte vad det är. Den andra har 2 veckors utbildning och de har lika lång arbetslivserfarenhet. Den ena tjänar 25 000 i månaden, den andra tjänar 26 000 i månaden. Gissa vem som tjänar vad. Och alltid när de drar upp sådana så skäms jag över min egen lön.
Ja.
För de här människorna gör en sån jävla insats.
Ja, visst.
Sjuksköterskor, poliser och många andra som gör någonting riktigt, som utsätter sig själv för fara och tjänar mycket mindre än vad jag gör. Eller mycket mindre, men de tjänar mindre än vad jag gör. Jag har mycket bättre lön än vad de har.
Men det är, alltså så här, det är ingen som säger att samhället är perfekt som det. Det finns inget som kunde bli bättre. Allt är så bra det bara kan bli. Alla är nöjda, allt går som tåget. Men när man ska säga att allt är sämre nu än vad det någonsin har varit innan, vi håller på att gå under, ja, men då måste man väl ha någon typ av siffror att stötta sig mot.
Men det är ju så de här,
om det inte vore så att man var rädd.
Ja, för att det är ju rädslan man spelar på. Se, om det här fortsätter så kommer din gamla mamma inte få en plats på hemmet. Hon kommer dö.
Och det bizarra är att anklaga Henrik Schyffert för att använda ordet rädsla för att svartmåla oss inom situationstecken, någon som sägs stå bakom det här. Och sen spela på rädslan. De försöker liksom inte på något sätt dölja att det är rädsla det handlar om här.
Nej, och liksom, det är klart att om jag ska fundera över hur tror jag att det är inom sjukvården, ja, då tror jag också att det är ett brinnande inferno, för det är det man får läsa om i tidningen. Men sen om man pratar med människor som jobbar inom vården, då finns det jättemånga som bara, jag älskar mitt jobb, jag jobbar på en skitbra avdelning, ja, jag jobbar på en dålig innan, eller hur det nu är. Det är klart att det finns olika typer av arbetsplatser, och på vissa kliniker eller så är det säkert kaos. Ja, precis som det är på vissa företag i samhället eller vissa familjer eller vad som helst. Att det är inte perfekt, ingen som har sagt det, men att det successivt blir sämre och sämre och att den liksom håller på att monteras ner, det måste man väl ha någon typ av belägg om man ska påstå, tänker jag.
Ja, och just den här idén om att allting kommer gå åt skogen. Och nu har vi hittat en grupp som vi kan skylla det på. Så att det behöver inte ens, vi behöver inte ens vara där, för att jag menar de siffror som finns nu, vi har ju utsatts till av Forbes till världens bästa land till exempel att för företagande enligt World Economic Forum till exempel, så är vi ett av världens absolut bästa länder och på jättemånga många faktorer. Och där finns det ju konkreta siffror, men här säger man då att det kommer bli kaos, och det skriver han ju i den här krönikan också. Allting kommer gå åt skogen. Landet kommer slitas isär. Och vi har hittat en grupp här som vi kan skylla det på. Nu, innan det sker. Det är ju jättesmidigt. Det kommer alltså,
inte rädda.
Nej, precis.
Inte rädda. Säg fan inte det.
Nej, och det i så fall då, säger man då att nej, men jag är inte rädd. Allting kommer gå åt helvete och landet kommer slitas isär. Ja, men det om någonting är icke-rädsla i det fallet är väl irrationellt. Det finns ju... det är jättekonstigt.
Och grejen är väl den att om det nu är så här att det är så mycket negativa trender som han skriver här, varför inte ha en enda siffra på det då? Så att vi ska lita på den här... Nej, men den här polisen har ju sagt att det är så. En polis har sagt att det är så. Det räcker väl. Då är hela samhället brinner.
Ja, och sen spelar det ju ingen roll att det finns jättemånga andra poliser som gick ut i samband med det här och sa att nej, men det här ger inte en korrekt bild. Och det är även alltså, jättemycket alltså, forskare och sånt som har gått ut och sagt det. Så att det...
Men det är så jävla slött allting, för att jag menar, bara det här direkt i början så sänker jag sig själv bara, men jag ska spekulera i hur mycket Henrik Schiffert tjänar. Det kan du ta reda på med ett telefonsamtal, exakt hur mycket han tjänar.
Ja, ja visst, Skatteverket.
Hur mycket hans lägenhet kostar kan du också ta reda på. Ja. Det är bara att googla fram liksom.
Men det är inte alltså, det är ju, han säger ju själv också att det är relevant, och det är något så grymt ointressant. Men han försöker ju verkligen måla upp den här bilden av ett splittrat Sverige med politiker och komiker och de här välbärgare som inte ser problemen som alla andra ser. Men tyvärr är det de som har makten och de som har något slags podium ut med sina budskap i som är på den sidan, som inte ser det som vanliga svenskar ser, och det är hur invandringen har dragit med sig problem.
Och grejen är den också att det som egentligen är det mest beklämmande och uppenbara i just allt det här är att vad som är gemensamt för alla de här, vad heter det, högerkrafterna som SD vurmar, så är väl egentligen det att det finns inget lösningsförslag.
Nej.
Och en stor del av anledningen till det är att man vet inte ens vad problemet är. Här har vi en polis som själv säger att han har hittat på de här namnen. Han har en lista på namn som han presenterar. Det här heter de som har varit med i en brottsutredning de senaste veckan. Ja, de här namnen har jag hittat på. Det är alltså andra namn egentligen. Och då säger han då att ja, titta här hur det ser ut. Okej. Men varför ser det ut så? Det finns ingen sån analys överhuvudtaget. Och de här sajterna står inte för någon form av analys överhuvudtaget heller egentligen. Utan de säger bara, oj, 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 titta hur det ser ut. Ja, hur ser det ut då? För att veta hur det ser ut så måste man också veta varför.
Ja, om vi är ointresserade av varför, då tycker jag också att vi bara kan konstatera att de allra flesta brotten begås av män.
Ja, men så är det ju. Absolut.
Då behöver vi behöver ingen mer analys där.
Nej.
Det jag kan, om jag ska börja ta fram siffror, det kommer vara väldigt lätt för mig.
Ja, det betyder
om jag ska börja ta fram namn, då kan jag ju säga att det kommer vara män på den listan.
Ja.
Män. Det är ju det som kommer vara.
Ja.
Men då blir det ju plötsligt intressant med någon slags analys. Då får man ju inte vara så där enögd. Alltså, vadå? Män, det är väl ingen grupp liksom.
Nej, men sen vet man ju att alltså, de grupper som kommer hit i omgångar, alltså i stora mängder under en kortare period hamnar i områden som är mer socialt utsatta, och i de områdena så är brottsligheten högre. Och det här har man ju pekat på, alltså, det finns 50- och 60-talet när finnar kom hit. Då var det att finnarna visste ju inte skillnaden mellan mitt och ditt och allt det här tjafset som Man hör precis vem det är som kommer hit. För man tror då att man kan stämpla dem på exakt samma sätt. Och det är ingen som skulle säga så om finnar idag. Men titta då istället då på... Jag skulle vara svårt imponerad av Sverigedemokraterna om man sa att ja, här ser vi nu att de här personerna, de är överrepresenterade i den här brottsstatistiken som vi presenterar. Här har vi förslag på hur deras integration ska gå bättre till. Hur ska de komma ut det här, den sociala utsattheten som de uppenbarligen befinner i? Sägs att de känner att brottslighet är en bra utväg. Hur löser vi det problemet då? Istället för att bara, ja men titta här vilket problem det här är. Ja,
men man sysslar ju med opinionsbildning, man sysslar inte med problemlösning.
Nej, men det är ju ändå
politiker det handlar om. Man ska få folk att känna någonting.
Ja, men, och då är det ju bara, då är det bara jakt på att man ska tillskansa sig makt helt enkelt. Det är bara det de är intresserade av. För att de är inte intresserade av, som sagt, att presentera några lösningar. Och det är ändå det som kan krävas av en politiker, kan man ju tycka. Lös problemet, och det är där du sitter för, det är det som är ditt jobb.
Jag snubblade över någonting lite smått relaterat till strax, alldeles nyss här bara. Det är från Expressen, så är det de skriver om ett elföretag, alltså elektriker som åker kring och fixar saker, som har gått ut med ett meddelande på Facebook. Det står så här: hej, nedan följer ett meddelande från Högs el till våra kunder. På grund av rådande säkerhetsrisk att vistas i Malmö med våld och skjutningar kommer Högs el att sluta pågående jobb. Nu ser man inte riktigt hela. Vi i Malmö, vi tar inte på oss fler jobb där om det inte sker en drastisk förändring. Hoppas ni har förståelse för det. Vi måste tänka på vår anställdas säkerhet. Till er som bor och jobbar i Malmö kan vi bara önska att det snart blir säkert att vistas där igen.
Ja.
Okej.
Okay. Mannen som står bakom det här företaget är en SD-politiker då.
Ja.
Eller tidigare, men så Anders Svensson som har ett förflutet som politiker inom Sverigedemokraterna. Nej, det finns säkert inga baktankar. De har ju liksom mötts av lite kommentarer på Facebook om det här. Någon som frågar, men ärligt talat, hur många elektriker har blivit skjutna i Malmö de senaste 100 åren egentligen? Så, det är bara löjligt. Och ja, det är bara löjligt.
Ja, det är det.
Ingen, vad jag vet, utav de här människorna som har blivit döda bara för man råkat vara i Malmö. Jag tror att det handlar ju om människor som rör sig i brottsliga kretsar.
Ja, så är det.
Och gör man inte det så har man faktiskt inte så mycket att oroa sig för. Och även om så är det inte så. Vi pratar om en stad på nära en halv miljon invånare eller något sånt där, va? Det är inte farligt.
Nej.
Att vara där. Det låter som att det är Aleppo liksom.
Ja, men precis.
Det är så jäkla löjligt på samma klass som det här. Jag vill inte ens kalla det blogginlägg längre. Det är dravel. Jag blir så frustrerad och så irriterad och ledsen av det här. Det går inte heller riktigt att bemöta det.
Men det är just det är den här rädslan. Alltså, och rädsla är svårt att bemöta. Det är jättesvårt att tala om för någon, bara inte rädd. Det är lätt att säga det, men alltså det är ingenting som... Jag tyckte Schyfferts... jag vet inte om ni såg programmet.
Nej.
Han drog en parallell som var faktiskt klockren, som jag skulle kunna tänka mig att använda själv. Som han sa då, att han är flygrädd. Det finns ingen statistik om flygkrascher och så, hur sällsynt det är och så här, som kan göra honom mindre flygrädd. Ja. För rädsla är inte rationellt. Och det är precis så det är. Alltså det är en väldigt bra parallell, eftersom man kan ösa statistik på någon som är övertygad om att invandrarna är här för att mörda oss allihopa. Men det hjälper liksom inte.
För att
det är inte rationellt grundat. Så att men det är så det är. Och då, som sagt, vad säger man då? Det är inte så att den här sista siffran man kan presentera, ja men under 1% är liksom sådana som är här som nyanlända. Ja, men det hjälper ju inte. För man vet ju hur det ser ut. Det brinner ju i Malmö. Hela Malmö brinner ju i princip.
Ja, man blir mördad så fort man sätter foten på centralen.
Ja, visst. Det är konstant skottlossning. Man lär sig inte gå förrän 10-årsåldern, för man kryper på marken hela tiden för att inte bli träffad av alla kulor som flyger.
Men det är en sak som man skriver här som jag tycker blir, och som man visar på någon slags icke-förståelse av saker natur. Det är viktigt att tänka på att Henrik Schyffert är en underhållare, inte någonting annat. Det är symptomatiskt för att denna typ av människa tillåtas uttala sig i politiska frågor. De har nog inte riktigt förstått vad en satiriker, en komiker eller hur underhållare faktiskt sysslar med. Det är att uttala sig om nutiden och om politik.
Ja, men precis.
Okay, så om man är komiker får man inte uttala sig om politik.
Nej.
Om man har en lägenhet i Stockholms innerstad så får man inte uttala sig om politik.
Nej, för då har man om
någon kan ljuga ihop att man tar ut en viss summa i lön, då får man inte alls uttala sig.
Nej, vi kan bestämma det.
Det Det är väldigt få som får uttala sig, kan jag känna, om vi fortsätter så här.
Men
det verkar ju vara så att det är mest de som tycker på ett visst sätt som ska uttala sig. Ja. För det är de som har fattat hur verkligheten ser ut.
Precis. Verklighetens folk.
Mm.
Ja, ska vi kanske knyta ihop säcken för den gången med den Sverigedemokraterna för den här gången snarare.
Ja, gud, ja.
Och Frida, vi kanske ska tillbaka till tidningen Dagen.
Ja, det här är ju det, på ett sätt så tangerar det här ämnet lite det vi talade om nyss med att vara liksom immun mot fakta. Det har tydligen pågått en debatt. Jag har missat stora delar av den här debatten. Jag hittade det här inlägget som verkar vara någon slags... Ja, det har redan gått flera debattartiklar fram och tillbaka i frågan. Men det är i alla fall en bok som heter Den okände Jesus. Har ni hört talas om den?
Nej.
Jag har hört talas om den, ja. Jag vet inte vad den handlar om.
Nej, okej. Den verkar röra upp en del. Jag kan bara läsa lite kort vad det står här. Den heter så här: Den okände Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Och om boken står det så här: Jesus är den mest kända personen i världshistorien, en person som alla har en bild av. Hans liv och budskap präglar vår kultur, andlighet och ritualer än idag. Samtidigt är den historiska personen Jesus en relativt okänd figur. Vilken person träder fram när man jämför och kritiserar evangelisternas vitt skilda och ibland motsägelsefulla porträtt av Messias? Läsaren får en helt ny bild av Jesus. Så den rör upp lite känslor här. Och det är den som har skrivit den här debattartikeln då, som jag har läst, heter Mats Wahlberg. Han är docent och universitetslektor i systematisk teologi vid Umeå universitet.
Spännande.
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det låter ju fancy.
Det låter spännande.
Det här var en väldigt intressant artikel. Rubriken är Kristen tro visst förenlig med vetenskap. Och sen så ägnar han typ hela texten med att bevisa att det är ju precis tvärtom. Det här är ett utdrag ur texten. En tillräckligt kreativ historiker kan säkerligen tänka ut naturliga förklaringar till alla dödas uppståndelse, men därmed inte sagt att han eller hon bör göra det. Som exemplet visar finns det en gräns där de naturliga förklaringarna blir så krystade att det vore irrationellt att inte överväga andra förklaringar. Vad tycker ni om det? Att det finns alltså en gräns när naturliga förklaringar blir så krystade att man ska börja överväga övernaturliga förklaringar.
Precis.
Jag har nog aldrig känt så inför en naturlig förklaring. För hur krystad den än blir så är den ju oändligt mer trolig.
Ja.
En övernaturlig förklaring.
Precis, man kan egentligen säga, om man ska dra en parallell till att hur länge ska vi försöka lösa problemen när vi hittar på en lösning?
Och det är intressant att säga det, för det är nästan exakt vad han skriver här.
Ja.
Hur pass svårförklarligt måste någonting vara för att motivera en övernaturlig förklaring övervägs?
Ja, precis. Och det här är ju, alltså, man ska inte... Det är väldigt lätt att låta sig förledas av man säger vad som kan uppfattas som ganska god retorik. För att det här är ju ett ganska lurigt sätt att forma egentligen ett enda stort argument from ignorance på. Och säga att vet vi inte Gud? Vet vi inte, förstår vi inte det här? Ja, då är det Gud.
Precis.
Och man ska försöka förstå inom verklighetens ramar. Men blir det lite för jobbigt, då är det Gud.
Precis.
Ja, och det här är ju då egentligen för att, men ser, övernaturligt. Jag brukar säga det när folk frågar mig, vad tycker du är övernaturligt? Jag brukar säga då att, ja, men övernaturligt är per definition det som är icke-existerande. För att det är ju det man placerar utanför existensen. Det som är naturligt, det som finns runt oss, är det som existerar inom inom universum, så att säga. Det är ju det som är naturligt. Allt här är fullständigt naturligt. Allt som sker är naturligt. Allting som pågår är naturligt. Mer eller mindre per definition. Och det som är övernaturligt, eller supernatural, är per definition då det som inte är naturligt. Det som inte är inom det existerande.
Såklart, fullkomligt naturligt.
Ja, så när ska vi då säga att det här blev ju bökigt. Oj, vad, hur ska vi förklara det här? Ja, vi ska nog inte fundera för mycket på det. Utan nu har vi försökt i alla fall. Men nej, det var Gud.
Mm. Det är det som är så intressant. Och han diskuterar även här, och det står så här, angående historiska skeenden och bla bla bla, att de i den här boken då tycker att det oftast finns en inomvärldslig förklaring. Mm. Och att Gud är irrelevant, och det tycker jag är hemskt då. Och så står det så här, som skäl för sin hållning förlitar de sig på följande argument, citat: det är orimligt att vetenskaplig forskning ska söka övernaturliga förklaringar till historiska skeenden. Mm. Då skulle vi kunna anta att andra helare under antiken, som Apollonius av Tyana, också mirakulöst kunde bota sjuka och uppväcka döda, slutcitat. Mm. Och då säger han så här, detta resonemang tål inte en närmare granskning. Jo, eller vadå? Och då påstår han att det är så här, ja, vadå, man måste ju inte tro på alla mirakel.
Mm.
Alltså, det behöver man ju inte, man får ju välja lite. Och då verkar det ju vara typ så här då att, ja, man får ju välja, de som Jesus stod för, de kan man ju tro på, men övriga kan man väl strunta i.
Ja.
Den här är så sjuk, den här texten. För det är verkligen så här, han säger så här, ni hör ju hur sjukt det här låter. Och man bara, nej, det där låter fullständigt rimligt. Att historiker, om man ska skriva en historisk berättelse av en person, ja, då ska man väl inte gå in och bara, ja, det var nog Gud som fixade det, och det var ett mirakel. Och det. Alltså, då är det ju inte en historisk beskrivning. Nej. Då är det ju någon typ av saga.
Ja, och det som blir en sån, alltså, sån enorm tankevurpa här, som alltså man inte, som vurpa som man inte kan återhämta sig från, är ju det att om man bevittnar någonting, om man säger det som man inleder med i ingressen, Jesus kommer tillbaka och alla döda uppstår. Och då säger han, vilket förhållningssätt bör en rationell samtidshistoriker som bevittnar detta scenario inta? Mm. Ja, sker det i vår verklighet, vår naturliga verklighet, då är det per definition en del av det naturliga.
Absolut.
Då är Jesus en del av det naturliga. Gud är en del av det naturliga. Återuppståndelse är en del av det naturliga. Så varför ska man då börja leta efter övernaturliga förklaringar på någonting som är bevisligen naturligt? Vilken övernaturlig förklaring skulle man möjligen kunna hitta på ett bevisligen naturligt fenomen?
Då, ja, nej. Ja,
Det är ju fullständigt omöjligt. Och att hävda då att det är det man bör göra. Bevittnar man någonting som sker inom naturen, så bör man börja leta efter en övernaturlig, onaturlig förklaring till det som man just har bevittnat. Det är ju fullständigt vansinnigt.
Ja, men det här är ju en person som inte förstår vad vetenskap är, tror jag. Han skriver också så här: som historiker kan man inte ens överväga möjligheten att Gud har gripit in, oavsett vilken evidens som presenteras. Ja, men om du presenterar evidens, då är det väl klart att man kan göra det. Nej. Problemet är att det inte finns någon evidens. Det är ju därför man inte kan hålla på och tramsa runt med det här.
Nej, och då blir det också det här då. Ja, den här historiska händelsen vet vi har inträffat. Var det någonting existerande eller någonting icke-existerande som utlöste den eller löste ut den eller vad som helst?
Mm.
Ja, vi kan väl gissa då kanske att det är någonting existerande som har påverkat det och haft någon sån inverkan. Jag skulle vilja hävda att i 100% av fallen inte har varit någonting icke-existerande, alltså någonting övernaturligt som har varit med och haft ett finger med i spelet. För det vore i sig ganska ologiskt.
Det vore väl det, lite grann, va?
Ja, men det är såna här, alltså, det finns folk som med olika frenesi försvarar såna här idiotiska idéer. Men det finns ju knappast, alltså, skillnaden mellan en som är dålig apologet och en som är en bra apologet är ganska liten. Det är i princip samma argument, fast de framförs med lite mer självsäkerhet och kanske stundvis med lite mer komplicerade ord och lite längre meningar. Men det, i grund och botten, så är det exakt samma påstående som kommer. Och det är också den här inbyggda oviljan då att förstå att nej, du får ingen särställning för att du säger att du är religiös. För att det är lite det man säger här också, lite så här mellan raderna, att är en religiös företeelse så gäller inte exakt samma regler. Men
nej,
samma sak gäller ju om man tittar på exempelvis naturvetenskapen. Men om någon säger att okej, okay, du har en konstant här borta som verkar påverka någonting. Vad kom, hur fick vi fram den? Ja, men den kommer ju från Gud. Jaha, men det var ju ett konstigt svar. Men vi, det måste ju, alltså det är ju ett icke-svar, för då är det också så att har man då en gud i sin förklaringsmodell som kan upphäva de naturliga lagarna när han känner att det passar, som han gör i Bibeln flera gånger, och ser att ja, men nu helt plötsligt kan ormar tala och vi kan föda barn även som oskulder.
Ja, gå på vatten och allt det där.
Ja, då blir vetenskapen väldigt skakig helt plötsligt. Mm. För det är inte så att vi kör 5000 tester och ser att gravitationen varierar med 200% hela tiden. För att nu har Gud bestämt sig för att gravitationen ska vara 9. Alltså, det är inte så det fungerar. Alltså, de tester vi har fluktuerar inte på det sättet, för att man har ingen gud som är med, har ett finger med i spelet och har lite nycker från dag till dag om hur saker och ting ska se ut.
Nej, och sen tror jag också att det verkar ju vara svårt att förstå det här att anledningen till att vi väljer att förlita oss till vetenskapen är för att den beskriver verkligheten. Mm. Inte för att den beskriver någonting som vi är väldigt kära i. Alltså, det är inte som att vi är så här: oh, jag älskar att gravitation fungerar precis så här, och skulle en gud plötsligt komma in och ändra det, skulle vi bara, nej, den fungerar som jag sa innan. Alltså, vi kan ju ändra oss. Vi är inte kära i en viss fakta, det är ju inte det handlar om. Alltså, utan det handlar ju om en modell att beskriva verkligheten som den ser ut.
Ja, alltså den vetenskapliga metoden är den enda egentligen metod som vi har för att utröna på ett som vi vet så exakt som möjligt sätt hur saker och ting ser ut och fungerar i verkligheten. Och,
jo, men vi är ju villiga att ändra oss i varje enskild fråga om det uppkommer ny information som säger någonting annat.
Och då är det ju med den skillnaden att i de fallen som det sker så är det ju för att det har presenterats bättre vetenskap.
Exakt.
Och det är man alltid, vem som helst, står helt fritt att presentera bättre vetenskap. Det är det som är så fantastiskt med den metoden. Det kommer att granskas och synas i sömmarna. Men visar det sig att det är bättre vetenskap så kommer den att accepteras.
Och, men så är det nämligen, så fungerar vi nämligen inte enligt Mats Wahlberg. Han säger så här bland annat då, att författarna till den okände Jesus, de skulle ha förnekat uppståndelsens historicitet även om Gud själv hade vittnat om den med dånande röst från himlen varje dag vid lunchtid. För att vara riktigt vetenskaplig måste man nämligen, enligt den nämnda vetenskapsideologin, vara närmast övernaturligt dogmatisk.
Mm. Och det är dumheter såklart. Alltså,
ja, men det
ja, det är, men det är,
vem är dogmatisk? Också.
Ja. Det såna där påståenden är ju bara, alltså det är ju bara halmgubbar, men ja, men det är ju så att det är inte så att någon egentligen, skulle jag tro, har någon form av bokstavstroende gentemot den vetenskapliga processen, att man accepterar alla resultat som kommer därav bara för att det just är därifrån det kommer. Utan resultaten står ju på egna ben. Och som exempelvis evolutionsteorin, som är en av de absolut, absolut mest väl underbyggda vetenskapliga teorierna som finns. Och det är ju inte för att det kommer från ett speciellt håll eller för att någon specifik person säger det eller vurmar för just evolutionsteorin, utan det är för att underlaget ser ut som det gör.
Ja, men precis. Jag blir så frustrerad över att någon verkar tro att vetenskapen är en tro som vilken som helst, och att man på något sätt har bestämt att så här ska saker vara. Det förändras ju hela tiden.
Ja.
Man kan inte vara dogmatisk om man ska förlita sig på vetenskapen. Det funkar ju inte.
Nej, och det är alltså, läroböcker och sånt från skolan innehåller ju betydligt mer uppdaterad och nyare information än vad det gjorde när jag gick i skolan på 80-talet. Så att alltså, saker händer ju precis hela tiden. Man behöver hålla, alltså, kunskap är en färskvara, för att vi lär oss otroligt mycket.
Mm.
Så att tro då att man som ateist då, mer eller mindre då, bara, eller vetenskapsman då, eller vetenskapsintresserad, bara lutar sig tillbaka och säger att jaha, nu vet vi det där, nu kan vi ta det lugnt i 200 år. Det är inte riktigt så det fungerar.
Eller typ aktivt förneka all evidens som tydligen kommer in då på att Jesus var övernaturlig och allt vad det var för någonting. Mm. All den evidensen som vi bara sitter här och förnekar.
Ja, och tänk då också på att det finns faktiskt ganska många vetenskapsmän som är troende. Som sen då kanske inte låter det påverka dem i deras arbets, i deras vardag förhoppningsvis.
Men, nej, precis. Det är något så, annat än vad som sker här.
Ja, men
här,
som ändå skulle lite fascinerad den. I de här fallen när det fram, om det skulle framkomma evidens för de här grejerna.
Mm. Jag är lite fascinerad av den, som du är inne på, den kognitiva dissonansen, att kunna separera två olika delar utav hjärnan. Den, den vetenskapliga delen när man sysslar med evidens, och den rent trobaserade när man förkastar allt sånt och tror på någonting. Som, och jättemånga som gör det, och jag säger ingenting annat om dem egentligen. De kan vara jätteduktiga forskare, de kan verkligen skilja på och i sin yrkesroll vara fokuserade och duktiga på det. Men jag är så fascinerad av att kunna göra så. Jag hade kanske kunnat önska att jag hade kunnat göra likadant eller liknande i alla fall.
Men sen finns det ju också de som misslyckas med det.
Ja, uppenbarligen.
Och som inte klarar av att hålla isär. Man kan inte, man kommer en bit i sina geologistudier, men sen när det börjar liksom hacka av bitar av Bibeln, då går det liksom inte längre.
Nej, precis. Men jag funderar på de som kan göra det. De sysslar nog inte med någonting som har med teologi att göra i sin forskning. Till ganska stor del i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut, men jag kan tänka mig att de som är duktiga forskare och ger sig in i teologin brister på det ena eller det andra förr eller senare. Jag vet inte hur det ser ut. Jag bara tänker mig att det funkar bättre om man sysslar med någonting som inte alls har med sin tro att göra.
Ja, precis.
Man kan forska på... Nu kommer jag inte på någonting bara för det. Glöm det. Forska på någonting som inte har alls någonting med den tron att göra, så kan det funka ganska bra. Då kan man hålla det. Men om man börjar tangera in på de ämnen som man håller kärt i sin tro, då är det svårare.
Ja, precis. Ja, är vi klara med den här?
Ja, kanske? Absolut.
Ja.
Den som vill få sitt gott skratt kan ju gå in och läsa den.
Ja, exakt. Rekommenderas. Kanske. Ja, vi ska gå vidare. Jag har ingen kvackdjur den här veckan, men jag har däremot ett veckans scoop som är lite extra intressant, tycker jag faktiskt. Det är nämligen så här att det har avslöjats nu. Charlotte Perrellis fusk i tv har avslöjats. Det är nämligen så här att det blev ett scoop under veckan att Charlotte Perrelli spelade inte de ackord. Hon var ju med i första delfinalen, eller vet du, deltävlingen i Melodifestivalen, och sen så hade Filip och Fredrik då i Breaking News hade med en gitarrspelande person som kollade på hur hon höll sin gitarr under sitt framträdande, och det visade sig då att hon spelar ju inte de ackord som spelas i låten. Problemet med det här avslöjandet då, som nu blev en grej både i Expressen och i Breaking News, är att ingen som står på scen i Melodifestivalen spelar ju de instrument som är med på scen. Man spelar alltså inte instrument live. Det är ingen som gör det. För att det är helt enkelt så det fungerar. Det var
men
länge
det hindrar sedan. Väl inte från att kunna ta rätt ackord?
Nej. Men det här är alltså då de säger att det är ett fusk. Det avslöjas då som att hon har fuskat, för hon spelar inte på riktigt. Och som sagt, det var länge sedan som någon gjorde det i Melodifestivalen. Så att det här blev då en grej, som sagt, i både Breaking News och i Expressen, som gjorde en ganska lång artikel om det här. Och sen då så tog de med Charlotte Perrelli själv i Breaking News, och sen så gjorde Expressen också då en artikel om det här när hon var med i Breaking News. Och när hon förklarar själv då att man får faktiskt inte spela på riktigt på scen. Och där kan jag väl känna att hela den här storyn kanske dog lite.
Nej, inga sådana historier där. De har sitt eget liv.
Ja, de får ju snabbt det. Men att haka upp sig på henne när ingen har spelat live på flera år, för man får inte spela live sedan flera år tillbaka, det är ju ganska speciellt. Har man inte koll på det innan man rullar ut i Expressen och Breaking News att hon har fuskat i tv. Så att det här måste jag ändå säga, en dubbelartikel på både Breaking News och Expressen om någonting som är en helt total icke-story.
Ja.
Så,
men det känns som att det blir så här mycket i så här Melodifestivaltider, att det blir väldigt mycket nyheter som egentligen inte handlar om någonting.
Nej. Det är verkligen innehållslöst. Totalt.
Däremot var det en liten rolig grej här i slutet då, att hon säger att hon medger också att hon inte var där för att vinna tävlingen. Hade jag haft intentionen att gå hela vägen och representera Sverige i Ukraina, då hade jag valt en annan låt. Jag ville visa upp något annat. Det där är ju en lögn. Det är, så säger man ju när man förlorar.
Sen sa hon faktiskt,
alltså, men det var ju den första grejen som dök upp efter hennes medverkan, var att hon var med bara för att promota sin nya image och sin nya platta. Och att hon inte har försökt dölja det ens. Att, nej, men jag vill spela min låt så att folk fick höra den. Så, och det är värt så här mycket i liksom motsvarande reklamintäkter.
Hon sa redan innan faktiskt att hon inte planerade att vinna. Hon
Ja. Det kan man ju säga.
Ja, det kan man ju säga.
Men jag vet inte fan.
Ja. Men det hade säkert varit en trevlig bonus, men de uppskattade till att det var värt över 2 miljoner i ren PR att hon fick vara med för hennes nya skivas skull. Så att, ja.
Sjukt ändå.
Ja, det är väl så. Ja, vi går vidare och ska vi avsluta med en insändare i vanlig ordning, va?
Ja, det kan vi. Nu har jag lämnat TTL och har knallebladet här istället. Vårt fina Sverige förstörs av chemtrails och mobilstrålning. Lyft blicken från din strålande mobiltelefon och studera de tjocka linjer som breder sig ut till stora moln. Att mobilstrålning är livsfarligt för allt levande känns sedan länge. Vi svenskar är alldeles för godtrogna.
Mm. Vi svenskar också. Är vi de enda som använder mobiltelefoner?
Ja, de farliga sorterna.
Bara vi som, ja, precis. Mm. Vi kanske är känsliga för dem på något sätt. I alla fall, här ser jag Kenneth Ekdahl, strålningsskadad gubbe.
Mm. Skriver han sig själv. Nej, för det, jag tycker ju faktiskt att det här med just chemtrails är ju någonting som finns på ganska många ställen. Men just det här med, det berättade jag om i somras, eller efter sommaren måste det ha varit. Med att det här med alltså strålning och så här. Och elallergi framförallt. Att det är någonting som är väldigt, väldigt lokalt. Och att det är ju inte direkt alla länder i världen som har elallergiker, om man säger så. Men då kan man ju hävda då, som elallergiker skulle man säkerligen hävda att jo, men de har exakt samma besvär, men de vet inte att det är därför. Och nej, det kan man ju alltid hävda, nej, precis, utan något underlag. Men ja, det är intressant. Ja, får önska lycka till Kenneth och hans godtrogenhet. Ja, men då är vi väl klara för den här veckan då.
Det får vi nog vara.
Ja.
Bra. Då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Stark. Hej då. Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.